Podplay.
Det känns himla gött att sitta här med en säsong som har startat, rutiner som har satt sig, ett svenskt samhälle som snart öppnar upp sig på allvar och med en podd som vecka in och vecka ut just nu spottar ur sig avsnitt. Och den här gången befinner jag mig i Gävle för att snacka lite hockey med en av SHLs verkliga veteraner, nämligen Niklas Danielsson. Och vet du att du är en fjärde äldsta spelaren i ligan, Niklas?
Ja, de brukar påminna mig om det.
Alltså.
Grabbarna i laget där. Jo då. Jag har bra koll på det.
Jaha, och att jag måste faktiskt testa det här direkt. Vet du vilka de tre andra är?
Ja, vi har Joel, Jocke, Lindström då. Och sen, vad har vi mer? Ja, vi har ju backen. Olsson. Inte Jon Olsson,
heter Jens, ja.
Jens Olsson, precis så heter han.
Och Danne Sundell tror jag där också, ska vi kategorisera ja, in också.
Sundell, han är nog, han är samma år, men han är, ja han kan, det kanske är att han är äldre än mig.
Mm. Du prickar på Joel och Jocke i alla fall.
Jocke, precis.
Ja. Det är lite roligt hur Joel har blivit bara Joel i hockey-Sverige. Ja, man behöver inte säga hans efternamn.
Nej, han är Joel mellan hockey-Sverige, så är det.
Vilka är det som brukar pika det allra mesta för åldern?
Nej, det är väl allihopa egentligen. Som är, men Rödda brukar vara... Han brukar ligga på mig lite grann. Bärra kan vara där och pika lite ibland också. Så att, men det är kul.
Hur kommer det sig att du fortfarande håller då? 36 år ung eller gammal?
Ja, nej, men ja det är klart. Det är mycket tur såklart. Sen är det väl klart förberedelser också. Jag vet vad som krävs. För att kroppen ska hålla, såklart. Jag försöker hålla mig ung i sinnet. Jag är nyfiken som person och försöker lära mig nya saker hela tiden och utvecklas. Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt. Och så länge jag har det drivet så tror jag inte att det är något problem att spela. Och givetvis att kroppen får känna sig någorlunda hel då, så att säga. Så att, ja, men de faktorerna tror jag är rätt viktiga, att man är nyfiken och man vill lära sig nya saker och utvecklas hela tiden. Jag känner mig inte så gammal. Jag vet inte, gammal när man är 36, man är gammal, men i hockeysammanhang så är man ju ganska gammal. Men i sinnet så känner jag mig rätt, ja, som jag sa, nyfiken, vill lära mig saker och framförallt så vill jag vara med och vinna någonting med ett lag och det finns ingenting härligare än när man hamnar i en grupp där man når framgång tillsammans och man stöter och blöter varje dag, tränar hårt med och motgång och någonstans strävar mot samma mål givetvis och få vinna tillsammans med grupp, det är liksom en, det är därför jag håller på.
Vad är du mest nyfiken på just nu då i din hockeykarriär som gör att du fortfarande brinner?
Nej, men dels att hockeyn utvecklas hela tiden. Det går ju liksom, spelet, det blir mycket snabbare. Jag vet, minst när jag kom upp så var spelarna väldigt stora och starka. Jag var liten och tunn, jag är fortfarande ganska tunn. Men man måste träna lite annorlunda. Man kan inte bära runt på lika mycket vikt som man kunde på den tiden när jag kom upp som 17-åring. Då var det en helt annan kroppshydda på spelarna mot idag där man är väldigt atletiska och snabba spelare. Och där krävs det också mycket för att hänga med den utvecklingen.
Ska jag tolka ditt svar då, så nyfikenheten ligger i att hur blir jag snabbare, hur hänger jag med de yngre grabbarna?
Ja, det är hela tiden en tävling. Jag försöker alltid tävla mot de yngsta. Det är hemskt ibland när man ska möta, framförallt i lite speed när det blir lite åkning och sånt där, när man ska möta de här...
Kör man fortfarande 19, idioten? 20,
nej, kanske inte eller idioten just, men, okay. Men att när det blir lite, ja, vad ska man säga, lite tävling och det krävs att du är lite rapp i bena, då kan det bli lite jobbigt att hänga på de här yngre, men det är rätt roligt att mäta sig med dem.
Och det här unga gardet i Brynäs då, vem gillar du att tävla allra mest med?
Ja, det är inget speciellt så, men de yngre killarna som Birgersson och Junken, det är bra fart på dem. Det är otroligt snabba. Så att det är kul, eller kul, man får ofta stryk när det är sådana där tävlingar, men man ser ungefär vad man behöver. Vad som krävs liksom, de yngre är otroligt bra. Dels tränade och... Det är roligt någonstans att mäta sig med dem. Jag tycker den aspekten är rolig i träningen.
Nu får du rätta mig om jag har fel, men jag har för mig att när du var yngre så fanns det ett rykte om det att du var lite lat. Stämmer det, och är det någonting som har förändrats eftersom åren har gått? För jag tänker mig, det kan man ju inte vara när man är 36 år gammal, för då måste man hela tiden utveckla sig själv och kanske hänga med i den fysiska biten som vi är inne på just nu.
Jo, absolut. Ja, det stämmer. Det är helt korrekt att jag har haft den stämpeln att jag har varit lat. Men,
när uppstod den och när försvann den?
Jag tror jag alltid haft det. Men jag tror och någonstans också att det är lite grann min vad ska man säga, hur jag ser ut när jag är på isen. Att jag är ganska tänkande spelare. Att jag åker bara inte överallt kanske liksom, utan... Jag ligger lite grann och väntar och kollar på lägen och försöker läsa spelet. Och ibland så när jag sitter och kollar själv kan jag tycka också att vad lat jag ser ut. Eller vad liksom, vad åker jag fundera på. Men,
Är det du känner när du ser klipp på dig själv?
Ja, men det kan jag göra ibland. Att jag liksom,
ryck upp dig, ja, lite grann.
Ja, man åker nästan och dagdrömmer lite grann ser ut så. Men det kan vara en aspekt i det. Sen så har jag inte alltid varit den här som har... framförallt inte när jag var yngre liksom bäst och starkast och i gymmet och sådär, utan däremot har jag jobbat mycket med andra saker, som skottet har jag skjutit otroligt mycket jag hade målbur hemma där jag stod och sköt från tidig ålder. Jag har alltid på somrarna stått och nött skott, skjutit oerhört mycket, jag har mycket teknik, mycket sådana bitar som kanske inte syns att man är där, utan folk ser de som är i gymmet och tränar hårdast. Sen kanske jag hade en liten lat approach när jag var yngre. Jag vet inte, men jag för min egen del så känner jag aldrig att jag liksom har... Jag alltid älskar hockey, jag älskar fortfarande hockey. Jag har alltid förberett mig väl för jag vet vad som krävs. Och det har jag vetat i tidig ålder också. Så att jag har alltid jobbat, jag har alltid jobbat hårt. Det går inte att spela på den här nivån om man inte jobbar. Det funkar inte. Det är väl bara en som klarar det, och det är Dick Axelsson som aldrig har jobbat. Men
skicka iväg den piken här också. Men så du tror mer att det är din fysiska uppenbarelse och din uppsyn på isen på något sätt som gör att folk kanske har reagerat och tänkt att det där, han är rätt lat. Alltså. Han är inte ute och liksom gör det där lilla extra på... barmarksträningen eller inför och efter matcher.
Ja, men egentligen det bästa är väl egentligen att fråga andra. Men,
så är det ju. Men, ofta faktiskt.
Ja, men om man kan liksom så här kolla sig själv i spegeln och liksom, för det, någonstans så finns det ju en anledning att folk tycker det. Och då det är det jag kan se liksom att så här, om jag kollar på mig själv på isen ibland så kan det se ut som att jag är lite smålats där, men det är absolut ingen baktanke med det, eller liksom att jag vill ha den.
Men det var aldrig att poletten trillade ner och när du var 26-27 att just det är så här jag måste träna rent fysiskt för att liksom kunna hänga med och kunna ha en lång karriär. Det hände aldrig, utan du har alltid haft det på något sätt.
Ja, men givetvis
säga, i grunden.
Ja, men givetvis såklart man har lärt sig mycket med åren. Jag vet, vi hade Robert Nordmark då, i Almtuna. Och där kanske poletten föll ner för första gången, och då jag vet inte exakt vilken ålder jag var, 23 kanske, någonstans 23-24. Han var väldigt bra för mig på det sättet att han liksom, vad som krävs, att det är hockey liksom 24/7 ungefär. Och sen så kom jag till Djurgården året efter det och fick lära mig ännu mer där, för där hade de en otroligt bra kultur vad gäller träning och vad som krävs. Ja, det genomsyrar hela föreningen hur att man jobbade väldigt hårt. Så att det är klart att man har lärt sig genom åren vad som krävs mer och mer, givetvis.
Jag tycker det där är intressant med just skillsträningen du är inne på, att skjuta väldigt mycket och kanske även öva på teknik och så. Var det någonting som du valde medvetet för att du ville bli hockeyspelare, eller var det bara för att det är sjukt kul att gå ut och dra iväg de där dragskotten och skjuta slagga?
Jo, men när jag var liten så var det givetvis kul. Det gjorde man bara för att det var roligt, såklart. Sen med åren så funderar jag väl lite grann också så här, vilken spelare vill jag bli liksom? Vad kan jag göra som ingen annan gör, eller i alla fall mer än någon annan gör? Och då tänkte jag liksom, kan jag specificera mig på att få ett bra skott, eller att jag, ja, någonting som gör liksom att jag sticker ut från mängden. Och då tyckte jag liksom att, men skott, jag gillar att skjuta, så det här ska jag göra mycket. Och det gjorde jag. Och jag gillar fortfarande att skjuta givetvis, men jag tror att den från tidig ålder givetvis, och lära sig tekniker och få ett bra skott. Och jag tror det har hjälpt mig ganska mycket i min karriär. Och jag tror att det är väl det som, ja, jag vet, jag har väl kanske inte några hårdare skott än så många andra, men jag är skottvillig, jag litar på mitt skott.
Tycker ofta mål, tycker jag.
Nej, men om man får liksom så här, folk frågar sig, ah, men hur hårt skjuter du? Men jag skjuter inte så hårt, men det är mycket teknik, timing och sen tron. Att tro att skotten ska gå i. Jag tror otroligt, varje gång jag skjuter tror jag att det blir mål.
Men det där tycker jag är väldigt spännande, just insikten av vilken spelare ska jag och vill jag vara. För jag hade Jimmie Eriksson med i podden för det exakt ett år sedan faktiskt. Han kunde känna en frustration när han såg sina medspelare försöka kanske vara den där playmaker i powerplay när de egentligen ska stå framför kassen. Jimmie gjorde ju faktiskt den resan och sen blev han landslagsspelare, spelade OS och vann allt möjligt. Men att du ändå relativt tidigt så här, okej, jag ska begränsa mig till det här, för då kan jag nog maximera min potential och min kunskap.
Jo, nej, men det är klart man har haft bra vägledning på vägen. Så. Sen gäller det liksom någonstans gå till sig själv och liksom känna också vad, som jag sa tidigare, vad kan göra att jag sticker ut från mängden. För jag kanske inte är någon bättre passningsspelare än någon annan, jag kanske inte åker skridskor bättre än någon annan, men jag ska kunna hitta någon form av detalj som gör att okej, men den här killen kan vi använda i den här positionen så att vi har nytta av honom. Och, ja, jag, så tänkte jag i alla fall, sen rätt eller fel, men jag tror det i alla fall har hjälpt mig.
Nu har vi pratat lite då, vi har pratat nu och kanske även lite framtid, men det kommer ju komma mycket mer av det här senare i podden och i avsnittet. Men jag tänker, vi måste prata om fjolårssäsongen och ta den i koncentrat, för det var ju en stormig sådan och kanske den tuffaste Brynäs i mannaminne faktiskt. Hur var det att spela den, att faktiskt vara där i skärselden?
Ja, nej, men det är klart att det var ju otroligt jobbigt givetvis för laget, organisationen, hela stan egentligen. Det var inte bara det här med corona, utan det var en aspekt i det hela. Sen ett tag tror jag vi var 10 matcher efter vissa lag i serien. Vi hade poäng att hämta in. Det var jobbigt för gruppen. Det går inte att säga så mycket annat. Det var en tuff säsong för oss. Det går inte att sticka under stolen med. Sen så kan man ju prata om tränare hit och dit och sådär, men någonstans gruppen måste ju ändå liksom, vi var rätt besvikna på oss själva i gruppen, att vi inte kunde få det liksom, göra det bättre av det till slut ändå, för någonstans måste det komma från gruppen drivet att liksom inte acceptera och vara de positionerna där vi tyvärr hamnade till slut då. Så tur var klarade vi av det, men
var ni naiva skulle du säga? Att ni trodde att det skulle lösa sig?
Kanske inte naiva, utan det var väl mer liksom att vi hittade liksom ingen flow. Spelet funkade inte riktigt. Vi fick det självtroendet i laget var väl sakta men säkert bröts ner. Det var många aspekter som bara liksom fallerade. Så att jag har tänkt mycket på säsongen. Jag vill helst bara glömma den.
Jag förstår det. Ursäkta att jag tar upp den.
Jag förstår att du måste göra ett jobb. Men nej, det, som sagt, det var en tuff säsong. Jag vet inte vad jag ska säga mer.
Men hur märker man att okej, vårt självförtroende det krackelerar just nu? Alltså, hur ser man det i vardagen hos varje individ och även i gruppen i stort?
Ja, men ofta som lag så ser man att man börjar spela svårt, spela mycket en och en. Man gör inte saker tillsammans, som man ser lag som har självförtroende spelar ju väldigt bra tillsammans som en enhet. Tycker jag, vi gjorde inte det större delen av förra säsongen, utan det var liksom paniken. Det är ju jävligt i en hockeystad, man går inte obehindrad förbi så att säga. Utan, många som tycker och tänker och jag älskar att spela hockey i Gävle och Brynäs, men det är också en tuff stad att spela i. Så tillvida att
på vilket sätt?
Folk är väldigt intresserade och sen, ja, det är väl för att man bryr sig om klubben och föreningen, men det är många som tycker och tänker vad man borde göra och vad man ska göra. Det finns inte så mycket lugn. Jag tror att mindre klubbar till exempel, svårt att ta en exempel, men där inte hockeyintresset är så stort så kanske får lite mera arbetsro. Här är inte tålamodet så långt. Eller så långt så stort. Och det känner man av också givetvis. Så det är jättekul att spela här när det går bra. Och det är en positiv atmosfär hit och dit. Men när det går dåligt så är det klart att då är det hårda bud.
Och du nämner att det fanns en besvikelse i gruppen att ni inte kittade samman. Var ni... För det är ofta så att när lag går dåligt så får tränarna kicken. Och det var väldigt mycket snack om Peter Andersson och Viktor Stråle förra året. Och att det kanske stundtals inte fanns ett förtroende för dem i er grupp. Fanns det någon substans i de spekulationerna?
Nej, vi hade fullt förtroende för Peter och Stråle. Det var ingen snack om det. Utan vi spelade det spelsystemet som de ville driva. Och vi stöttade dem till 100%. Det är ingen snack om det. Sen... det som i gruppen där att vi var liksom det fanns ju ingen det var ju inte vad ska man säga gruppen ville ju givetvis driva det framåt men vi fick inte ihop det utan det var liksom man var frustrerad, man såg att man många som var frustrerade. Vi tycker att vi spelade bra många matcher men vi förlorade ändå och någonstans så du kan spela jättedåligt och ändå vinna så går du därifrån med en positiv känsla. När du förlorar och spelar bra så sitter du ändå där dagen efter och kollar video vad som är dåligt istället för att plocka fram liksom, de här sakerna gör vi bra och de här, alltså, tar man med som man får bygga hela tiden upp självförtroende, man pratar mycket om självförtroende det kan man se på många lag som börjar säsongen tveksamt och som växer under säsongen så bara, oj vad bra de här var under den här långa processen som serien, det är 52 matcher som ska spelas och där tycker jag tycker inte vi varit så mycket bättre från dag ett till slutet av säsongen. Och det är den processen som är så viktig att gruppen också är med och driver. Och där måste vi göra det bättre som grupp.
Men det här är ju också väldigt svårt att förstå sig på när man är på utsidan. För det är ganska abstrakta värden du pratar om just nu. Så vilka så här konkreta insatser kan man göra som du ser det för att förhindra att sånt här händer igen?
Ja, nej men givetvis ställa högre krav på varandra. Alla små saker, detaljer i spelet är så otroligt viktigt. Det är så små marginaler som gör om du går från en match vinnande eller förlorande. Vi började säsongen tog mycket utvisningar. Vi hamnade i underläge många matcher. Vi kunde leda matcher men vi fattade inte hur vi skulle spela klart dem och vinna. Det är sådana saker som man är så otroligt viktigt att gruppen kan driva. Att, ja, men okej, vi leder efter två perioder leder vi med 3-1. Då kanske vi inte behöver gå för 4-an. Vi kan ta det lugnt och låta dem komma och så kan vi speltekniska, taktiska saker som gör att du kommer ifrån matchen med vinst där du inte kanske behöver spela så otroligt bra och kreativt varje match.
Om jag hörde dig rätt här så eftersökte du någon slags förhöjd kravställning. Hur gör man då det när man har en grupp som egentligen är identisk jämfört med fjol? Det är inte så många nya namn som har kommit in.
Nej, men det är ju, för det första så är det ju klart en ledarskapsfråga hur tränarna sätter tonen på laget, på gruppen och sen hur vi liksom, ja, men att vi vågar. Vi kan inte göra samma saker som vi gjorde förra året. Man kanske måste göra lite till. Man kanske måste göra, varje individ kanske måste träna lite mer på det här eller lite mer på, bli lite bättre helt enkelt. Varje spelare liksom visar varandra att vi absolut inte är nöjda med det, med resultatet från förra året och vill bli lite bättre.
Den här säsongen kulminerar ju i samband med kvalet eller förlora finalen mot HV71 som ni tar er ur och ni säkrar SHL-kontraktet. Men samtidigt som det här händer så kommer det ut information om att en spelare i ert lag är misstänkt för misshandel och våldtäkt. Den här spelaren spelar ändå och förlorar finalen. Hur var det att verka i samma omklädningsrum och finnas där bredvid den här spelaren som var misstänkt för de här sakerna?
Ja, vi funderade inte så jättemycket på det så utan vi hade andra bekymmer just där och då med det vi kunde fokusera på. Vi kunde inte göra så mycket åt det just då utan det där var ju liksom ovanför våra huvuden vad som skulle hända med den personen. Men jag tycker att vi som lag skötte det på ett bra sätt. Det visar vi också när vi går segrande ur finalspelet.
Men fanns det inte någonting i bakhuvudet att okej, vad är det som egentligen sker här? Borde jag prata med honom? Borde jag ta upp det med ledningen? Fanns någon av de tankarna?
Jo, men det är klart att vi pratar med honom, absolut. Det, så gör man ju. Vi visste ju ingenting. Och vi vet ju fortfarande inte vad som är rätt och vad som är fel i det här. Då det inte är helt uppklarat. Så att det är svårt för oss andra. Det är klart att vi blir fundersam vad som händer, men å andra sidan kan man inte döma någon innan rätten har sagt sitt. Så att ja, vi funderade inte så mycket på det förutom att prata med honom och försöka stötta så gott vi kunde. Och jag menar, han var en i laget och vi hade en uppgift och det var att vinna matcher mot HV.
Du säger att ni pratade med honom och försökte stötta honom så gott det gick, men kvinnan som stod för de här anklagelserna och stod på andra sidan, fanns hon i era tankar på något sätt?
Ja, det givetvis, så det är klart inte. Så är det ju, absolut. Det är en jättesvår situation för oss som lag. Man kommer ner en morgon och så får man höra att det är sådana grova anklagelser. Så att det är klart att jag vet inte riktigt hur man ska agera. Jag har aldrig hamnat den situationen personligen förut. Så att det är klart att det är tufft. Samtidigt som jag säger att vi hade otroligt viktiga saker att fokusera på vad gäller hockeyn. Och vi var i ett väldigt skarpt läge. Så att det var ingen rolig situation för någon inblandad givetvis. Och jag hoppas allting kommer sluta gott.
Kort efter det där så kom det också fram att en annan spelare i ert lag stod anklagad och misstänkt för våldtäkt. Nu har ju den utredningen lagts ner och det har inte tagits vidare. Men hur kände du där och då som spelare då att oj, nu är det ytterligare en till? Alltså, tittar man på sig själv och funderar man på i omklädningsrummet, vad är det för kultur? Vad finns det egentligen i Brynäs IF som gör att det här kommer fram där också?
Ja, jag kan väl börja säga att kulturen i omklädningsrummet, jag tycker vi har en fantastisk kultur i omklädningsrummet. Det är inget dåligt på något sätt eller som folk trodde att liksom, vad är det ni håller på med?
När du säger dåligt, vad är det liksom syftar till då?
Ja, men dåligt är alltså att folk inte kan bete sig uppenbarligen.
Mm.
Men jag har aldrig uppfattat den kulturen eller att vi har någon form av machokultur på något sätt, utan men det är klart att jag givetvis varit med liksom, men igen, vad är det frågan om? Den frågan ställs nog alla, men som sagt, jag förstår så den är nedlagd och ja, jag har ingen större insikt i vad som har hänt utöver att jag vet att domen är nedlagd.
Om vi återgår lite snabbt till den första personen här, så står ju han inte anklagad för våldtäkt som i första fall, utan det är nedlagt och det är fortfarande misstankarna om misshandel. Brynäs har också kommunicerat att han är tagen ur tjänst tills vidare när det här fortlöper. Har ni någon kontakt med honom? Har han liksom dykt upp här i Gävle eller?
Ja, nej men absolut. Det finns kontakt, absolut. Vad som händer efter, ja, när domen eller när de har tagit beslut om vad som i fortsättningen här. Jag har inte en aning, det får nästan ställa till klubbledningen. Vad som händer med personen i fråga.
Brynäs IF-säsongen 2020-21. Du har spelat hockey väldigt länge. Är det ens någon säsong som går att ställa liksom i paritet med det här och det ni upplevde? Eller är det klart den tydligaste och tuffa säsongen som du har genomlidit?
Ja, utan tvekan. Det
här svaret kom väldigt snabbt och det såg jag på det också. Ja. Att det fanns ingen annan som låg i bakhuvudet heller som du kunde jämföra med.
Nej, det var det utan tvekan den jobbigaste säsongen jag har varit med om.
Den här säsongen då? När vi sitter här så har ni bara spelat en match. Men det ni gjorde mot Frölunda, jag tyckte att det såg rätt bra ut faktiskt. Du sa tidigare att men förra året så kanske blev det spretigt, ni spelade inte som en enhet, men där såg man ju faktiskt att ni har någonting på gång och att det finns någonting kanske att bygga vidare på. Vad är din bild, du som ändå är där i omklädningsrummet?
Jo, men jag håller med dig. Jag tycker på det sättet vi genomför matchen ändå, som sagt, det har gått en match. Man kan inte dra för stora slutsatser om det. Utöver att jag tycker vi genomför matchen på ett bra sätt. Vi hamnar tidigt i ett underläge med 2-0. Jag tycker vi visar en bra moral, kommer tillbaka och vänder matchen, gör 4 raka mål mot Frölunda borta. Det är inte det gör man inte bara så där. Om man tar driv i, som vi pratade om tidigare, gruppen och just det här hur vi genomför sista perioden när vi leder med 2 mål och vi, jag tycker vi stänger igen matchen. Och det är precis där man vinner hockeymatcher, där man bjuder inte på så mycket, man har folk med sig hemåt, man går inte bort sig, utan vi spelar väldigt ödmjukt och vi spelar för varandra framförallt. Mer sådana bedrifter så tror jag att vi kan ta lite mer poäng förra året.
Hur mycket går att peka på det är Mikko Manners förtjänst, eller är det att ni spelare på något sätt har justerat saker som gör att ja, nu får vi ut vårt spel på ett helt annat sätt?
Ja, nej, men Mikko och Paine har kommit in med väldigt bra idéer och framförallt att de är väldigt lugna, sakliga, ställer otroligt höga krav givetvis, men jobbar väldigt hårt på med spelsystemet på det sättet de vill spela, hur de vill ha, vilken atmosfär de vill ha i omklädningsrum runt ja, i organisationen. Alltså, det sprider ett lugn och det är kul att komma till jobbet varje dag. Jag tror att de flesta i laget kan intyga att det är en bra arbetsmiljö. Men med det sagt så ställer de fortfarande höga krav och kräver mycket hårt jobb varje dag. Så att det, ja, men absolut, de har kommit in med väldigt mycket bra saker.
Alla spelare på den här nivån, inbillar mig, spelar för att man vill vinna. Och du nämnde det tidigare, det är ju din starkaste drivkraft. Hur är det då att säga att okej, senaste åren här i Brynäs, vi har varit ett genomgående bottenlag och alla tippar oss i botten även den här säsongen. Var ser du er landa in i SHL-tabellen den här säsongen? Nu är det väldigt tidigt, ska inte dra för stora växlar, men du måste ju ändå känna okej, det här är vår potential, så här högt kan vi flyga.
Det är en väldigt svår fråga som varken du, jag eller någon annan vet, men
det är en tid av spekulationer här i säsongen.
Absolut. Nej, men jag tycker vi får, så länge vi tar liksom kliv, att vi utvecklas och vi blir lite bättre hela tiden, så har vi en bra chans att klättra placeringar från förra året. Och man måste ju någonstans vara ödmjuk också, förstå och se var vi kommer ifrån. Vi kommer ifrån ett kval där vi, ja, med nöden näppa klarar oss kvar. Så att jag menar, man får inte dra heller liksom för, man får inte vara för kaxig eller vad man ska säga, utan jobba metodiskt och ödmjukt, försöka gå in med inställning varje match och att vi vet att vi kan vinna varje match. Sen gäller det bara att vi håller uppe nivån över tid också. Det är svårt, som sagt, placeringsmässigt, jag har inte en aning om vad jag ska säga, men
det skulle vara kul om du drog till med så här, vi kommer landa tre.
Ja, jag tror att det skulle, ja, precis. Nej, det vågar inte, eller vill jag inte göra, men
rätt står med dumstruten i slutet av säsongen, så är ni näst sist igen.
Ja, jag håller lite låg profil där, men jag känslan i alla fall att vi har någonting bra på gång med som grupp.
Ja, men pulsen slår stadigt. Jag tycker inte det har rusat hittills i alla fall i avsnittet, eller vad känner du?
Nej då, det har varit ganska lugnt.
Ja, och nu är det ju snabbfrågor och det är fördomar som ska skickas emot dig. Är du mest spänd på fördomarna eller känner att det kan bli ganska kul med snabbfrågor? För då måste ju du vara rapp också, ska vi säga.
Ja, men det är nog mest om då, som jag måste vara rapp där. Ingen betänketid.
Du, vad tänker du om eventuella presumtiva tankar som jag har om dig som människa och spelare?
Ja, nej. Shoot.
Vi kör.
Ja.
Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Rent hockeymässigt eller roligaste? Liksom, oh, bäst i...
Ingen har ställt den motfrågan faktiskt. Du kan få välja båda spåren här.
Ja, men jag kan ta båda då. Bästa jag spelat med, då skulle jag nog säga... Det är två center jag tänker på. Det är Niklas Sundström och Niklas Bäckström. Två stycken riktigt bra spelare. Sen roligaste spelaren, det var nog Modo. Anders Eriksson. Han kallar sig själv för Antikung. Och bara det säger det mesta. Han var helt otroligt rolig att spela med.
Slutade sin karriär då också?
Ja, det var det. Snurrade. Absolut, det var det. Ah, ja, det var en riktigt rolig kille.
Har du någon story att dra?
Nej, jag vågar inte dra sådana där stories här. I sån här.
Jag ser att du börjar skratta direkt när du tänker på Antikung.
Antikung. Nej, men jag vet inte vad, men det var saker hela tiden som hände. Jag kan inte dra något så här riktigt konkret, men han bara uppsyn att han har en omklädningsrum var att man fick några extra procent energi.
Jag brukar inte stanna vid snabbfrågorna här, utan det brukar gå ganska snabbt. Jag tyckte att det var ganska kul, för han har alltså kommit på smeknamnet Antikung till sig själv.
Ja, exakt.
Vanligtvis brukar man ju få ett smeknamn av sina polare.
Nej, inte vad gäller Ante. Han utnämnde sig till Antikung.
Ödmjukt också att lägga till kung.
Absolut.
En okänd talang.
Var väldigt, väldigt bra. Jag var bra på golf. Jag tror det är väl nej, fan vad dåligt. Golf, så bra var jag inte på golf.
Jag vet inte. Men har du lagt ner eller?
Ja, men nu jag har tre barn, så nu det finns ingen tid för att spela golf tyvärr. Jag får återuppta det när de blir lite äldre, men annars är dålig talang. Jag är grym att städa. Jag är bra på.
Okej. Dammsugningen eller?
Ja, det är allt möjligt.
Okej. Du är bra på att röja.
Ja, gud ja.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Bästa köpet, det var det byggt hus. Det är väl en bra investering, hoppas jag. Vi trivs bra i alla fall. Så att, sämsta köpt är väl någon gammal bil man har haft förr i tiden som inte var någon vidare affärer. Men det någon värre än så, tror jag inte.
Nu har du tagit över det första hindret där i alla fall. Eller två också om vi ska lägga till försnacket. Det är väl kanske fyra hinder då med försnack. Det är snabbfrågor, fördomar och som fakta utan då. Fördomarna, de kommer nu. Du väljer alltid fliken action när du ska kolla fredagsfilm.
Nej, stämmer inte.
Nej. Jag tänker ju att du är en, när du ska koppla av och du kanske har popcornpåsen i höger handen, att ja, men nu vill jag se, nu ska det skjutas här.
Nej, faktiskt inte. Jag, dokumentärer tycker jag faktiskt är rätt kul.
Ah, okay.
Så det är det någonting jag väljer, så är det någon dokumentär.
Är du som alla andra män att det är andra världskriget dokumentärer eller?
Nej, inte nödvändigtvis, behöver det inte vara. Utan, det kan vara, jag är allätare vad gäller det. Hittar någonting intressant jag tycker, då är jag inte så sen på att trycka på play.
Okej. Vad gör du när du ska försöka koppla av och liksom kanske inte tänka på hockey? Nu nämnde du att du har ju flera barn och familj, så jag antar att mycket av den tiden försvinner till dem. Men i övrigt då?
Nej, men umgås med vänner. Som sagt, golf. Kom gärna ut på golfbanan de få gånger man hinner göra det. Det tycker jag är väldigt avslappnande och rogivande, men annars blir det mycket med familjen som jag också gillar.
Kollar man in din sökhistorik på Google, dyker olika varianter av vilken licens måste man ha för att coacha i SHL? Och det beror helt och enkelt på att du redan nu har börjat planera för ett liv efter spelarkarriären. Du kommer bli tränare eller sportchef.
Oj, nej, det är ingenting jag har grubblat på faktiskt.
Är det så?
Ja, men så är det. Men däremot inom hockeyn, jag är ju... Jag är väldigt intresserad av hockey. Jag har svårt att se mig själv göra något så mycket annat. Jag har liksom ingen intresse av att jag vill, jag skulle jobba på bank eller jag skulle vilja liksom, utan det är, jag anser mig själv att jag har gått 25 år i utbildning i ishockey.
Som du ska förvalta nu.
Ja, men precis.
Av, då?
Ja, men jag tror det. Jag som sagt, jag har ett stort intresse, och sen vad det blir, det har jag inte funderat så mycket på, utan men någonting med hockeyn så skulle jag gärna göra.
Men så den stämmer, nu försöker jag liksom curla in den här på något sätt, men den stämmer till en viss del ändå att du kommer fortsätta inom den banan?
Ja, men titlarna kanske inte stämmer exakt.
Okay. Det kan bli scout eller agent eller något sånt också.
Ja, det är, alltså hockey, du kan göra så mycket olika saker. Jag har inte liksom fundera allt för mycket på exakt vad jag vill göra, men någonting inom hockeyn, det jag har svårt att se mig själv bara lämna hockeyn.
Vet du vad jag bygger den här fördomen på?
Nej.
Det var att jag såg en bild på dig i kavaj. Jag kan vara någon upptaktsträff eller om det var något fotografering med Brynäs. Så fick jag sådana sjukt starka sportchefsvibbar. Det var lite solbränd också, sådana här vita skjortor. Och så tänker jag, men där har han, och så har han en iPhone 7 eller 8 i fickan som han drar upp, att det är någon agent som ringer och tuggar.
Ja, det kanske, man kanske såg ut som en sportchef mer än en
jag
spelare.
Jag tycker verkligen då. Det.
Ja, nej, vi får se. Men som sagt, hockey gillar jag och hockey vill jag fortsätta med.
Om du ska välja någon av titlarna som jag har lanserat då, och så får vi lägga till agent och scout också, så har vi fyra stycken.
Nej.
Jag tror inte att du kommer bli matris direkt.
Nej, jag är för ohändig för att vara matris tyvärr.
Men det avslöjar att det är du som inte har byggt det huset också.
Ja, nej, men så är det korrekt uppfattat. jag vet inte. Det är liksom jag vet inte, jag gillar ju att nörda ner mig lite grann sådär, så att, jag vet inte, hjälpa unga spelare kanske. Det kan vara roligt.
Alltså en Ove Molin-roll då kanske man kan prata om. Spelarutvecklare åt det hållet.
Ja, men någonting liksom att få dela med sig av erfarenheter. Kanske lite mentorskap. Som jag själv. Det hade varit väldigt bra som ung spelare att kunna få liksom stöd och råd och tips från kanske spelare som lagt av. Eller som, jag tror den aspekten är rätt viktig för att förstå. Gör inte de misstagen som jag har gjort ungefär.
Okay. Det fanns inte när du kom upp?
Nej, men inte på det sättet. Man hade ju agent och man hade så jättemånga bollar med liksom sina föräldrar. Men man kanske hade behövt liksom någon spelare som hade liksom gjort resan. Som man hade kunnat. Man har rätt mycket frågor, men man kanske inte vågar ställa dem. Eller liksom, jag tror att det kan vara rätt bra att ha någon form av liksom mentor.
Och kanske någon som är relativt färsk i branschen också, så att det inte är någon som var aktiv på 80-, 90-, 00-tal utan någon som precis kommer ifrån det.
Ja, det behöver inte vara fel att prata med sådana heller, men
Ja, men kanske inte fel, men kanske lite mer rätt att prata med någon som nyligen slutat.
Jo, men precis, absolut. Jo, men det är väl någonstans något så jag tänker också. Liksom. Jag tror man behöver nog den stöttning när man är ung. Framförallt när man kommer upp lite från juniorleden, man ska upp och ta nästa steg. Och, ja, det är mycket du ska liksom gå igenom och klara av för att liksom bli en professionell spelare. Så att, ja, någonting sånt kanske.
Du har exakt 0 tatueringar på din kropp.
Ja, det är helt korrekt.
Jag uppfattar det som lite old school.
Ja, jag vet inte. Jag har väl aldrig liksom
funderat. Hur kommer det att du inte har satt någon gadd på den här huden?
Ja,
alla känns som i hockeyn har någon form av tatuering idag.
Ja, kanske. Fördomsfullt.
Ja, det är det som är grejen med den här delen av avsnittet. Jag ska vara fördomsfull. Ja. Både positivt och negativt.
Ja, nej, jag vet inte. Jag har aldrig liksom tanken har aldrig slagit mig riktigt heller.
Om du skulle tatuera, vad skulle det bli då för motiv?
Min morfar sa alltid att han skulle ha en örn på axeln. Så det är... okay. En örn på axeln kanske.
Kanske blir det då, ja. För att hylla honom på något sätt. Då.
Kanske.
Jag pratade med en god vän, Jonathan Lindqvist, till mig innan det här avsnittet. Och då drog jag den här fördomen och han sa ju direkt att den där kommer stämma. Men sen sa han också att kan du inte dra den här att om han hade fötts 10 år senare så hade det varit givet att han hade tatuerat in en sliv. Och det såg jag ändå framför mig.
Ja.
Hade du varit liksom tidig 90-talist, säg 93 eller någonting, då hade du absolut kunnat köra sliv.
Ja, det låter inte helt omöjligt. Så kan det kan stämma.
Det kan faktiskt stämma.
Ja, det kan stämma.
Jag ska höra om till Jonte sen och säga att vi fick in båda.
Ja, gör det.
Du, Dick Axelsson, Jonas Ahnelöv och Johannes Salmonsson har en rätt stökig WhatsApp-grupp.
Ja, kanske inte längre, men vi har nog haft, det kan ha funnits.
Är det så?
Ja,
det är just de individerna
också. Ja, jag vet inte, Ahnelöv kanske inte varit mest, men däremot jag och Dick Ahnelöv, vi spelade tillsammans Modo där, vi hade vilket, ja.
Tidigt 10-tal.
Vilket lag det var, alltså med vilka individer liksom. Jag vet inte, var Macke Näslund som var GM där, jag vet inte. Vi hade ett bra lag då, med Dick och Ahnelöv, Tellan. Rob Schremp, vi hade ett jättebra lag med
Susse Skröder.
Ja, exakt, vilket är alltså riktigt bra spelare, men roligt.
Robban Rosén var en fjärde kedja.
Ja, precis.
Sjukt nog.
Ja, stämmer. Nej, men det är jätteroligt lag på utanför isen också. Väldigt udda individer alltså. Det var jättekul säsong faktiskt, det när vi fick spela tillsammans där.
Och så Ante Kung.
Ante Kung av alla. Alltså, ja, man har sett på många roliga. Så är det.
Men så den här WhatsApp-gruppen är vilande då kan man säga.
Ja, kanske får återuppta den nu.
Ja, för det lät som att ni har kunnat ha ganska kul i den. Ja,
absolut. Back in the days var det mycket roligt.
Ja, alltså när man har nått upp i din ålder så kan jag tänka mig att man är tjenis med de allra flesta i SHL. Vilka skulle du säga att du tajtas med?
Nej, men nu är de flesta lagt av, tyvärr. Men som du sa, Dicken tid, han spelade ju, han lade jag förra året. Så han har haft så mycket roligt åt. Ahnelöv lirar ju fortfarande, Johan Fransson i Leksand. Det finns några stycken som håller i.
Vad tycker du om Dicks satsning här då? Utanför hockeyn, att han ska synas överallt?
Ja, men det ska bli spännande att följa hans nästa karriär här. Jag tror han kommer göra det bra.
Största hockeyinfluencern som finns nu.
Ja, verkligen.
Hockeytutt och Sportbladet då.
Ja.
Det blir mycket Dick Axelsson här framöver.
Ja, det blir det. Som vanligt. Men det är kul. Det är roligt.
Men det är väl tråkigt för SHL att han har slutat faktiskt. Alltså det är ju en profil fattigare.
Ja, gud ja. Ja, men absolut. Sådana där profiler kan man inte få nog av. Ja, det var tråkigt att han valde att lägga av dem. Men han kände att det var dags för honom. Så att hans nästa karriär kommer nog funka alldeles utmärkt.
Men du går ju där på något sätt i skiljelinjen mellan att ha spelat med 70-talister och ja, men nu är det ju faktiskt uppe 00-talister och spela med dig. Vad är liksom den tydligaste skillnaden skulle du säga mellan de här två? Nu generaliserar vi väldigt mycket såklart, men det måste ju finnas trender tänker jag.
Alltså det var, vad ska man säga, när man kom upp liksom, det var ganska mycket aggressivare liksom. Det var mera, man var så rädd när man kom upp i början på liksom. Jag kommer ihåg en av mina första träningar, så får man alltid lära sig i unga år liksom, att prata med den där pucken och snacka och kommunicera. Liksom. Så kom jag kom bakom mål och så stod Per Jos med pucken bakom mål och så klappade man med klubban. Ja, jag är fri liksom. kommer in i båset. Klappa inte med klubban. Du får den när du ska ha den. Så, sådana där saker skulle man ju aldrig få för sig att säga att en ung spelare idag. Men det var liksom bara sådana där grejer. Liksom det, ja, det var lite hårdare mentalitet för jämfört med nu.
Jargongen var annorlunda också, kan jag tänka mig.
Absolut. Jo, men då var, det var lite mer kanske lite match och så. Man, som folk liksom, ja, men där hockeyomklädningsrum och den mentaliteten som jag tycker liksom, om man jämför dagens omklädningsrum med förr i tiden, så är det lite skillnad på klimat.
Just de här 00-talisterna som du spelar med, vad tycker du utmärker dem?
Nej, men just som jag sa tidigare, otroligt snabba, ser helt annorlunda ut i kroppen, kroppsbyggnaden än vad man gjorde för bara 10-15 år sedan.
Större eller mindre hockeyröv?
Nej, mindre, men otroligt snabba, spänstiga. Det är som 100 meters löpare.
Just det.
Så att,
men det är ingen Niklas Danielsson född 84 röv på dem?
Nej, precis. Exakt. Som korumpa växer neråt.
Precis.
Nej då. Nej, men de, jag vet, de är seriösa. De, många är väldigt seriösa och liksom de börjar mer och mer veta och förstå vad som krävs.
Mentaliteten då? Skiljer den sig på något sätt?
Ja, kanske skulle jag se liksom att mera, ser inte så jättemånga som är griniga och tjuriga och liksom ska slå sig fram. Jaga oss äldre lite grann. Och slå någon på handleden och vara lite tjurig och visa att jag ska fram. Den mentaliteten kanske jag saknar lite grann. Det är väl både på gott och ont, men jag tror att man skulle behöva lite mera skinn på näsan och liksom visa att de ska fram och inte vara så försiktig.
Är det många som tar för givet att ja, den här rollen ska tilldelas mig när jag kommer upp från J20?
Det är väl det som är kanske lite problemet, kan jag tycka, att om man är en skicklig spelare i junioråldern och du spelar liksom, ja, men du är en kreativ spelare, du spelar powerplay, du spelar en offensiv roll och så kommer du upp, ska ta steget upp till SHL och så hamnar du i kanske en fjärde kedja eller och spelar få minuter på match och du spelar en ganska destruktiv hockey, så det är väl det problemet, kan jag tycka, liksom att spelare kanske har lite bråttom, och det kanske är liksom agenter och klubbar också som behöver lära sig att ta hand om sina talanger och kanske låna ut dem division 1 eller allsvenskan för att spela sina roller där man är bra, så man inte kommer upp, man har kommit upp för att man är bra in på någon viss sak, eller att man är en offensivt skicklig spelare till exempel, eller defensivt. Men att man får liksom spela det spelet som man är bra på, varför man har kommit upp till den nivån.
Så exempelvis en offensivt begåvad forward som bevisligen ska spela powerplay och en offensiv lina, hellre blir utlånad till Hockeyallsvenskan där han kan få den rollen eller spela med J20 än att vara en work and grind kedja och ha 7-8 minuters istid per match.
Ja, men personligt tycker jag det. Att den spelaren skulle nog må bättre av och ha den typen av roll i ett allsvenskanlag eller i ett division 1-lag. Där man får möta också vuxna. Och inte bara spela juniorhockey, utan det är lite skillnad. Oavsett om man spelar J20 och ska spela division 1, så är det en skillnad för att möta vuxna spelare och inte juniorer. Så att, jag tror att där kan man fundera lite grann. I alla fall det är min personliga åsikt. Men jag tror att spelare skulle må bra av det.
Jag är helt enig med det här, men varför tror du att det ser ut som det gör då? Sen tycker jag väl att svenska klubbar har blivit bättre på det, faktiskt. Att se till vilka spelare de har i sitt stall och hur de ska sätta upp det för att de ska kunna maximera sin utveckling. Att vi går åt rätt håll ändå. Men varför tror du att det fortfarande existerar, det här problemet?
Ja, men ja, dels så behöver du ju ha folk i truppen, spelare, så att vara med och träna varje dag och att du har en fjärde kedja. Men det behöver nödvändigtvis inte alltid vara juniorer som ska upp och ta de platserna, utan jag tycker någonstans att det är bra, som jag sa tidigare, att få den här speltiden där du kan utvecklas i det på det sättet du ska utvecklas och inte spela någon, en roll som du egentligen inte behärskar. Så ja, men som du säger, det har ju blivit bättre, så är det, men jag tror man kan göra det ännu bättre.
Det skjuts för lite slagga i SHL.
Helt klart. Det finns ingen tid för det. Det går väl snabbt. Ja, det gör det. Absolut. mer slagskott.
Det är ju charmigt när man ser någon dra till allt vad man kan från blålinjen och den går in i dagens SHL. Det händer ju typ aldrig jämfört med kanske för 15-20 år sedan. Men jag tycker att du är en spelare som faktiskt lyckas emellanåt.
Ja, det är väl bara för att jag skjuter.
Och för att du är gammal.
Ja, precis, exakt. Ja, precis. Nej, men det är väl klart att det är, jag vet inte, slagskott, ja.
Det är inte men, så effektivt egentligen om man sitter i de underliggande siffrorna och hur ofta väl, man faktiskt lyckas.
Det är väl egentligen mest i powerplay så fall du har tid och liksom att du blir upphäggad och kan skjuta, men ja, jag vet inte vad jag ska säga. När slagskott går in, det är klart att det är skönt att se det.
Jag tycker det här, jag vet inte varför jag fått för mig, men du får säga om du håller med eller inte. Jag tycker att du är bättre vid blålinjen än i vänstertek i powerplay.
Ja, det är väl, det måste på vänsterkanten där, så är det väl, sen vet ju de flesta lag, eller alla lag scoutar ju och ser vad man söker. Så att det är väl ingen hemlighet att man, när pucken går över, om jag skulle stå på den sidan så klart att jag vill skjuta. Vinklarna blir lite sämre givetvis från den sidan än att stå mitt i, på pointen. Man säger, då har du lite mer att...
Jag tycker att du kanske rör dig uppe på blåningen och hittar de här ytorna. Man har ju några minnesbilder från till exempel VM spelar upp från Sedin upp till dig och så. Det är det första man tänker. När jag tänker Niklas Danielsson, då är det mål jag tänker på. Tror jag.
Ja, det var ju rolig tid att få spela med dem. Men ja, jag vet inte. Det är så svårt att liksom...
Vilken roll föredrar du då? Så kan jag gå och säga till Mikko. Så.
Ja, precis. Nej, det spelar ingen roll för mig egentligen vart jag står. Så länge jag kan bidra någonstans så köper jag det. Sen vart jag står någonstans, det spelar ingen roll.
Jaha, vi har just konstaterat att mer rätt än fel under fördomsdelen.
Ja, bra gjort.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag.
Åh, härligt att höra. Faktarutan, det är ju period 3 brukar jag säga i Hockeypuls podcast. Är du redo för den?
Jajamän.
Smeknamn?
Ja. Nicky D.
Nicky D hör man ganska ofta. Ja, vem var det som kom på det?
Ja, det vet jag. Det var så länge sedan. Det måste ha varit när jag var yngre där. Det var någon trumme som hette Micke D, va?
Eller exakt, ja, absolut.
Och sen så kom det väl. Ja, jag vet faktiskt inte vem som kom på det, men... Det är väl det jag kallas.
Det ligger bra i munnen.
Ja, precis.
Ålder?
36.
Fordon?
En Volvo och en BMW.
Jag kände att det gick lite för snabbt över till den punkten i faktarutan. För jag vill ju fråga dig, hur länge spelar du?
Jag vet inte. När man är så här gammal, då får man ta ett år i taget.
Ja, det är ju så slitet svar tycker jag, men... och spelare i din ålders segment.
Ja, det är otroligt svårt att veta. Jag vet inte ens om jag kommer vara bra i år, jag har inte en aning. Vill Brynäs ha kvar, men jag kommer inte byta klubb.
Du kommer inte byta klubb?
Nej, men det gör jag inte såklart. Ska jag spela hockey, då är det här.
Okej, okay. Just för att du har rotat dig eller?
Nej, men för att jag vill inte spela någon annanstans.
Okej. Okay. Almtuna då?
Nej, det känns inte aktuellt.
Du skulle inte kunna tänka dig att hocka nästa år? Nej. Likt Tony Mårtensson gjorde?
Nej.
Okej. Har du pratat med Brynäs om en framtid då?
Nej, det är lite för tidigt kanske än.
Men det lär väl hända här under vintern, gissar jag.
Ja, det kommer väl, om inte de tar upp så får jag ta upp en diskussion och höra lite grann hur man ser på saker.
Okej, men så säger Brynäs att tack Niklas för din tid, men vi kommer gå i en annan riktning. Då blir det egentligen att lägga av då?
Ja, nej, men då, det är så är det ju.
Okej. För två år sedan, nej, för ett drygt år sedan är det, så bröts ju ditt optionsår i det förra kontraktet med Brynäs. Och sen så skrev du två nya år.
Ja.
Och det löper ju ut här till våren som vi är inne på. Då sa du, och jag tror Brynäs också, så att nu har du gått ner i lön.
Ja, jag sa ju aldrig det.
Det var kanske Brynäs som sa det. Jag minns inte exakt hur det här pressmeddelandet var utformat, så jag var lite osäker. Hur stor del i procent gick du ner då?
Nej, det är allt jag funderar på. Och okay. Jag är ingen matematiker heller.
Nej. Då kan vi gå in på exakta siffror. För det brukar vara så att spelare inte vill nämna dem, så brukar jag ta procentsatsen istället.
Ja, det är mellan mig och Brynäs. Men, båda parter var nöjda, så det var jättebra.
Ska vi inte göra en grej typ mellan dig och mig bara?
bra försök.
Tjänar mer än en riksdagsledamot 69 900 kronor. Det är lite roligt att den kom här. Det blir bra brygga till den. Inte medvetet ska vi säga att vara från mitt håll.
Nej, vad det var frågan om jag känner mer än en riksdagsledamot. Mm. Pass.
Ja, men det måste du. Snittlönen är så här 112 000. Man behöver inte säga exakt vad man tjänar.
Ja, nej.
Nej, den håller. Okej. Okay. Ja. Det där är någonting som du inte vill prata om, just lönebiten.
Nej, pengar är det jag inte prata om.
Så. Nej, det köper jag fullt ut. Jag kommer ändå ställa en till fråga om det. Lönerna i Europa, där du var, i Schweiz och KL, hur stod de sig jämfört med vad du har nu och kanske tidigare i Sverige också?
Nej, bättre såklart.
Ja. Jag kommer inte få någonting ut ur det här, utan då är det lika bra att gå vidare faktiskt. Din favoritplats?
Oh, min favoritplats. Wow. Hemmet. Jag älskar mitt hem.
Mm. Du känns som en familjeperson.
Ja, men det är absolut. Jag älskar att vara med min familj.
Och barnen då, har de liksom hittat in i hockeyvärlden eller andra sporter som gäller för dem?
Ja, jag försöker faktiskt sätta dem lite olika för att testa på. Jag tror att det är bra. Så de spelar tennis, fotboll, hockey då. Sen är ridning för min dotter. Så de får testa på det de vill testa. Jag tror att det är bra.
Kanske ska återstarta min förening. För drygt, det är knappt 10 år sedan, så startade en idrottsförening som heter Idrott för alla. Och den riktade sig till barn från 6 till 10 års åldern. Mm. Och då varje vecka så testade vi på en ny sport. Så det kunde vara curling, fäktning, fotboll, alltså allt möjligt. Jättemot. Och sen då när terminen var slut så forsade jag in dem i den sport de valde.
Jättesmart.
Kanske ska starta upp det igen.
Absolut.
Kanonkoncept. Expandera här till Gävle, för jag hör ju att det finns personer som skulle kunna vara intresserade av.
Absolut, tycker det var ett väldigt bra koncept.
Ja, varför avser jag det i podden? Nu måste man snå en rakt av på mig.
Ja, det, kanske jag.
Precis, kanske du, efter att du har lagt av.
Precis.
Exakt. Då var du på toppen av din karriär.
Ja, kan det ha varit i Modo? Jag ser lite utomlands, jag vet, det är svårt att säga. Ja. Jag var 27, 28, 29 kanske.
Du nämnde Niklas Sundström som en av de bästa du har spelat med.
Absolut.
Kan man säga på något sätt att han tände din karriär på riktigt? Om du förstår vad jag menar.
Ja, jo, men absolut. Det ligger ju någonting i det. Både han och Skröder. Det var otroligt kul att spela med dem. Spelar Danielsson som skjuter i mål! Niklas Danielsson efter 2.46. Efter en underbar passning från Per-Ove Skröder sätter han dit en poäng i kungen i elitserien, Niklas Danielsson. 1-0. Tusse framförallt. Jag tror inte man fattar riktigt hur... Eller fattar... Jag tycker inte han får så mycket uppmärksamhet som han borde. Överlägset smartaste spelare jag spelar med.
Då har du spelat med Niklas Bäckström, Sedin.
Ja, men Niklas Bäckström var ganska ung när jag spelade med honom. Mm. Men på seniornivå så där, så det, jag vet inte, jag kan inte nog hylla Susse faktiskt. Dels för den personen han var, otroligt härlig människa, men så smart och liksom utan, både med och utan puck. Försvarsmässigt var ju helt enorm. Jag tror inte jag behövde försvara den. De här två säsongerna jag spelade med, både jag och Skröder, liksom, vi kunde bara fokusera på offensiven. Det var alla små saker han gör. Man visst, han är bra passningsspelare och otrolig och duktig att teka, men han skapar mycket tid till oss andra. Han sätter små screens och han liksom bara smart. Om man kollar på, jag satt och kollade mycket matcher, så här, vad är han gör som är så bra? Liksom, så kollar man i detalj vad han håller på med. Inte ful är han, liksom, smart ful om man säger. Han åker i vägen, hakar lite grann så man får lite extra tid. Och så här, små saker som gör att, med många spelare blir väldigt bra när du får lite extra tid med pucken, så blir det ju bättre. Och han otrolig förmåga att göra sina lagkamrater bättre.
Det gläder mig att du hyllar honom så stort, för jag tycker att det är en av dem, kanske den mest underskattade spelaren i elitserien /SHL på 2000-talet.
Ja, ja, men jag instämmer.
Och han kom nästan hem för tidigt. Alltså, han var så bra i mod under de där åren.
Enda problemet med han kunde ju knappt åka skridskor. Men det är väl egentligen den enda nackdelen som spelaren hade. Utöver det så var han ju, så kan jag inte nog hylla honom.
Men du känner ändå att de där två modåren, då var du liksom på toppen?
Ja, men absolut. Det var det som du säger, det kickade igång mig. Absolut. Jag hade ett ganska bra år med Djurgården där innan. Jag kom till Modo.
Finalåret.
Ja, precis. Men sen var det ändå en nivå till där. Och som sagt, det är ju mycket tack vare Skröder och Susse då.
Du var ju väldigt älskad i Örnsköldsvik under de där två åren. Och det är ju folk som fortfarande pratar om er kedja. Det var ju en av SHLs absolut bästa under de två vintrarna. Var det någon gång aktuellt så här att ja, men, vi kör ett modår till eller att du kanske skulle vända tillbaka dit?
Ja, fast jag var ju i... Jag hade skrivit ett tvåårskontrakt med Modo och sen så fick jag ganska mycket förfrågningar utomlands. Jag kände att det skulle vara kul att testa på.
För då har du tagit till Bern.
Ja, men precis. Exakt. Och jag kände att det var ganska bra läge då också att testa på någonting. Så att... Jag brukar säga att jag skickar Zuccarello till NHL och mig till ut i Europa. Men det var ett rätt bra läge då att sticka och jag ångrar inte det. Även fast jag hade väldigt bra år i Modo, det styrdes jättebra. Trots att det var en liten stad. Jag har bott 4 år i Stockholm och kom upp och jag klättrade nästan på väggarna när jag kom upp. Tänkte, vad ska jag klara det här? Men det var jättebra för mig som person och som hockeyspelare.
Men det gick ju lite trögt där i Bern inledningsvis och du fick ju också lämna. Det var aldrig på tal om att ja, men då vände vi tillbaka till Sverige.
Nej, det var...
Det fanns ingen kontakt eller så? Eller?
Nej, det var lockout då. Det var till lockout då. Ja. Och vi hade...
12-13 ska vi säga för lyssnarna.
Ja, precis. Så det var ju... vi fick ju... Vi fick John Tavares kom till Bern. Han ingår ju som import då. Inte jätterätt att konkurrera ut. Sen hade vi Byron var där. Byron Richie var där. Han hade vunnit mästerskap med dem året innan.
Det var kapten också.
Ja, precis. Stabil. Så vad hade vi mer för import? Vi hade... det var två backare till, tror jag. Och så jag. Så att jag kom liksom på kläm där. Jag fick ingen bra start alls. Det var riktigt tufft. Första året utomlands också. Mycket som inte var likt Sverige. Jag fick en liten liksom en... Det var en wake-up call att det var inte så lätt som det var året innan eller åren innan i Sverige. Jag fick ett... jag kom med landslaget där vid jul, vet jag. Till Channel One-turneringen. Och efter det så hörde Lev Prag av sig till min agent och ville ha mig direkt efter turneringen. Och då kände jag att med KL... Prag, absolut. Vi testar. Och det funkade jättebra. Och jag ångrar inte det. Någonting.
Och med trunken över ena axeln så går in i omklädningsrummet så får du titta upp för där står Stina Schara.
Ja, men precis. Exakt. Ja, han var faktiskt den första som mötte mig där. Ja,
det var så pass till och med.
Ja, nej, men okay. Jättekul att spela med sådana spelare. Det var bra. Jakob Voracek var där. Roman Cervenka. Schara som du säger.
Vad lärde, alltså, var det någonting du snappade upp av Kära? För det verkar som att du är en, alltså, du studerar spelet för att på något sätt säga okej, vad kan jag ta till mig här för att kunna bli en bättre hockeyspelare? Du gjorde det med Susse, nämnde du. Var det någonting du tog från Kära?
Ja, men det man imponeras av honom är hur otroligt mycket han tränar. Jag tror inte det var sant. Han bodde precis bredvid ishallen där och på något så här typ vandrarhem, hotell liksom. Inget flådigt alls, utan så kom han dit på morgonen, han var där först och hade kört ett pass i gymmet och så gick man ut på is och sen var han alltid kvar länge på isen och körde. Det kan ju vara olika saker givetvis. Och sen tillbaka in i gymmet, så gick han och käkade lunch och sen på eftermiddagen så var han där igen. Så tänkte han, gör han ingenting annat än träna bara? Men då förstår man, alltså, man måste ha något alltså otroligt driv för att kunna orka göra så varje dag, dag ut, dag in.
Så jag kommer ihåg att han nästan var i din ålder också. Han var ju drygt 30.
Ja, ja, exakt. Så att, men otroligt träningsvillig och man, ja, det är jag imponerade sig mest av. Sen var jag en duktig hockeyspelare, men jag tog inte efter så jättemycket på isen utifrån våra spelstilar, men just det, hur noggrann han var med allting, det var imponerande.
Nu har vi ju pratat om Modo och att du gick vidare ut till Europa, men jag vill backa bandet där till finalserien. För du skjuter Djurgården till semi och sedermera till final också. Du gör 2 mål i sista kvarten, gör du inte?
Ja,
det?
Jo, men det kan stämma.
Och så gör du 1 mål i den sista semifinalen här för mig.
Ja, jag kommer inte så långt tillbaka. Men
jag tror att jag har rätt här faktiskt. Ja. Att det var en bidragande faktor i alla fall till att Djurgården tog så långt.
Ja.
Och det är det jag är så förvånad när min fråga nu kommer, att du bara hade ett SHL-bud på kontraktet, eller elitseriebud som det var då. Det har du sagt i en intervju i alla fall.
Ja, Jag har för mig att jag bara hade mode där. Det är så långt tillbaka. Men det kan nog stämma att det var liksom, i alla fall det som var konkret, om man säger. Och det är jag väldigt glad för.
Jo, det förstår jag. Men att Djurgården inte vill ha det kvar då? Har det Nilsson sa nej, nu
ja, precis.
Släpper
nej, men
vi dig.
Det svaret jag fick från en agent, och det var väl att de skulle... Jag spelade ju med Andreas Engqvist och Marcus Kryger där. Och jag tror båda de stack över till respektive NHL. Jag tror Andreas stack över till Montreal och jag tror att Kryger stack till Chicago, om jag inte missminner mig. De ville gå med två stycken så kallade första och andra lines och sen lite mer juniorer och så hade de en plan för sin tredje line då typ. Och där ingick inte jag. Och jag framförallt så ingick jag inte på de två första där de tyckte jag skulle spela. Och ja, det får man ju respektera.
Det var det jag tänkte säga, när man får det motiverad av en klubb, då är det väl ganska lätt att känna så här, okej, de har faktiskt tänkt igenom det här och ja, de ger mig ett svar. För ja, det är ju vissa spelare som har suttit i den här podden och sagt att ja, men när jag fick lämna den föreningen fick ju inga svar till varför de inte vill ha mig kvar. Nej, det här verkar ju ha gjort jobbet.
Absolut.
Liksom.
Jag respekterar det fullt ut, men däremot så tändes någonting i mig också. Att någonting som triggar mig fruktansvärt mycket, det är när någon som inte tror på mig.
Ja.
Då går det går igång någonting på mig då. Och det gjorde det då. Verkligen.
Var det någonting som hände i dig när Patrik Ross sa 2016 att varför tar Per Mårts ut den här gamlingen i landslaget? Varför, han har väl gjort sitt?
Han var gammal redan då.
Jag tror han sa det. Förlåt,
ja,
Niklas.
Jo,
jag är någon åldersdiskriminerande här.
Ja, jag vet. Ja, det är möjligt.
Alltså, jag är imponerad av dig, ska jag säga.
Ja, men alltså, jag vet inte.
Det är inte att jag dissar det här.
Nej. Det är ingen fara. Men jag har fått kritik, det har väl alla spelare fått. Ja, men jag har fått kritik och det är folk som inte har trott på mig genom hela min karriär. Men
hur reagerar man när Ross, han var SVT-expert då tror jag, säger att Mårts borde inte ha tagit ut dig?
Nej, men det måste jag få tycka. Men sånt triggar mig bara.
Jag ser att det tänds någonting. Ja. Är det att du vill motbevisa de som säger det då?
Ja, men absolut. Sen om alla sitter och säger så här, vad duktig du är, vad bra du är. Då blir jag lat. Men är det inte tro på då?
Nu fördom jag har om 0-talisterna som vi har pratat lite tidigare om, det är att de kanske inte reagerar på samma sätt när de får den typen av kritik, utan att då blir de lite nedstämda och kanske inte riktigt känner samma sak som du gjorde. Eller har gjort.
Ja, det var du som sa det. Jag vet inte, men det kan ligga någonting i det.
Att de kanske behöver den här positiva feedbacken lite mer än vad du har behövt.
Ja, det är möjligt. Jag menar, det är klart att alla mår bra av positiv feedback etc. Men jag tror att du ska ha också när det går lite emot och folk inte tror på det eller någon, så är det bra om du har en inre drivkraft att okej, jag ska visa.
Vi måste prata VM-guldet 2013. För du har ju pratat om när du kände dig som bäst som spelare. Men höjdpunkten måste väl ändå vara det där guldet?
Ja, absolut. Jo, men det är klart. Vi hade en otroligt tuff start där i VM. Jag tror vi åkte, om jag inte missminner mig, som vi förlorade mot Norge eller Danmark.
Apropå att motbevisa kritiker.
Ja, precis. Ja, men exakt. Ja, vi fick bra hjälp också på vägen där med Sedina och Louis kom in och Henrik Talinder kom in också som... drog sitt strå åt stacken, om man säger så.
Edler kastades väl in?
Ja, Edler, just det. Förlåt, jag glömde Edler. Exakt. Han åkte, jag tror han fick matchstraff i kvarten där mot precis, Kanada.
Exakt, för den knätacklingen på Erik Stahl.
Ja, precis, stämmer.
Men just att göra den resan med det gänget, för det var ju ändå på något sätt stommen som tränade ganska lång tid tillsammans. Och att det sedan slutar med ett guld på hemmaplan, det hade ju inte hänt på, jag tror det var 27-28 år. Och få fira med det svenska folket. Ja. Alltså, jag kan tänka mig att har man upplevt det, då får man rysningar så fort man tänker på det.
Ja, det är ju fri, men såklart att så är det ju. Det var ju, som du säger, vi hade ju en resa där också. Mårts hade ju byggt upp en stomme som man tyckte liksom de här ska driva laget. Eller, det var en stomme i det här gänget, så att säga.
Vilka utgjorde han?
Ja, men Pai, Niklas Persson, nu var den sportchef i Linköping, han var väl en. Staffan Kronvall, Jimmy Eriksson, Andreas Jämtin hade du. Det fanns liksom, han hade en kärna som han trodde på, eller i alla fall som han kontinuerligt tog ut gång på gång. Och vi hade otroligt roligt både liksom, utanför på alla de här turneringarna vi åkte på. Skapade någon form av lagsammanhållning, en härlig grupp. Joel Lundqvist också med givetvis och drev. Så att han, där tycker jag det gjorde han ju smart, Mårts, att bygga upp en sån kärna så han inte bytte för mycket spel, utan de här tror jag på. Och sen så givetvis plockar han in spelare liksom på olika positioner och bytte ut och hit och dit för att hitta rätt kombinationer.
NHL-spelaren blev kryddan.
Ja, men precis. Och det visade sig var, nu fick vi in, jag har nog aldrig sett någon spelare som dominerade så mycket som Zadina gjorde när de kom. Det var helt otroligt att se. De kunde, gick inte att ta pucken av dem. De hade liksom ungefär bestämt att det här VM-guldet ska bara...
Och du fick spela PP med dem?
Ja, ja precis. Jag hade turen att få spela med dem och sen Staffan. Jag och Staffan var väl på backen där och sen Louis på mål och sen ja, fick man bara vänta. Till slut fick man pucken när man skulle ha den.
Och det var ju grus i det PP-maskineriet också innan de klev in. Om jag inte
ja, men exakt. Ja, exakt. Det var det jag försökte säga tidigare. Att det var ju väldigt tufft. Vi hade idel kritik i tidningarna och frågasatta och med all rätt, det tycker jag också. Vi spelade inte bra. Sen händer någonting när vi får Kanada i kvarten där och vi lyckas vinna på straffar så ger det laget en enorm kick.
Det var någonting som jag satt på läktaren och tänkte på. De bröderna står och hänger på isen. De vill ut och kanske skicka en signal till resten av laget. Liksom, vi ska vända det här. Liksom, det är ingen åker och gömmer sig utan vi ska in och vända det här.
Daniel Sedin tar över. Daniel Sedin för Henrik. Och han för Niklas Danielsson! Nipp i armen, Leif! Sverige och mål i powerplay i VM!
Jag hade ju fått mycket kritik liksom hela laget. Fick stort förtroende av ledningen i powerplay, både framåt 4 och framåt 3. Det är klart att lite revansch, absolut, tycker jag.
Bröderna Sedin fortsatte leverera och fick Sverige att prestera i powerplay. Samspelet med Niklas Danielsson tog laget i kapp och förbi.
Så här såg det ut när Danielsson gjorde mål förra gången. Här kommer han igen. Och det är faktiskt så att jag tror det är en styrning. Och Sverige har vänt mot Kanada i den tredje perioden. Och 0-1 är nu 2-1 Tre Kronor. Två raka mål i numerära överlägen. Sverige har ett powerplay som är ett av VMs bästa. Vi har väl inte sagt något annat i den här turneringen.
Sen... Ja, vi kommer inte ens ihåg vilka möte vi Finland. Tror jag vi mötte, vi vann med 4-1 eller något sånt. Det var liksom ingen snack. Och sen Schweiz. Jag kommer ihåg att vi låg under med 1-0. Men det var liksom inget... Man kände liksom att det finns ingenting som stoppar oss. Det här ska jag... Guld ska jag bara hem. Liksom. Jag
ska också komma ihåg det att kom ju från ett VM-12 som blev ett fiasko för svensk del med uttåg i kvartsfinal. Så att börja på det sättet, det måste ju ändå ha hängt över att ska det åter... Alltså historien återupprepa sig här. Det måste ha varit väldigt tufft ändå som spelare kan jag tänka mig.
Ja,
man hade i bakhjulet på något sätt.
Ja, och såklart. Att, men å andra sidan så du spelar på den nivån så får du tåla kritik. Det är en del av spelet så att säga. Men det är klart att det var svårt. Man fick hela tiden sagt till sig att liksom inget lag hade vunnit på 27-28 år på hemmaplan. Så att, och det triggade lite extra.
Jag måste fråga om det, för det sas i efterhand i alla fall att när Sedinarna flögs in så hade de ett möte med laget där man gick igenom så här att jag vet ju inte vad som sas, men att det var ett nyckelmöte för vad som sedare skulle bli ett guld för er. Kanske inte var de som kallade till det, men att de hade ändå ja, det, stora roller.
Ja, det tråkigt att jag inte kommer ihåg, men det stämmer säkert att vi hade någon form av möte givetvis när de kom, NHL-killarna kom in där.
Jag menar, kravställningen höjdes, man förstod vad som förväntades av alla, rollerna sattes på plats. Det blev mer professionellt, är väl fel ord då, men att det kanske ändå höjde ribban på något sätt.
Ja, jo, men absolut, och sen bara liksom deras närvaro, att de kom in och hur seriösa de var. De kom in i pauserna, kom de in, bara knöt upp till skridskorna och så kollade de video, vad de kunde göra bättre i powerplay eller i 5-5, och de såg någonting där de var lite... Så de var missnöjda med, satt med datorn och kollade liksom vad de kan göra bättre. Och så. Ja, men otroligt driv och engagerade. Och, ja, bara positivt att säga om de killarna.
Din största motgång?
Ja, vad kan det vara? Förra året ser jag som ett otroligt misslyckande. Med tanke på... ja. Den klubb man spelar i och stan som brinner för hockey. Det är ett otroligt engagemang runt Brynäs. Mycket fans, mycket supportrar. Så att det var nog ett av dem. Ja, det var inte ett misslyckat till slut, men där, som stationen blev och där vi satt klubben, det var inget kul.
Och vi har ju berört den säsongen redan. Jag uppfattar ju dig som en riktig så här, tävlingsjävel och att du hatar att förlora. Jag tror till och med du har sagt det i ganska många intervjuer. Och det som slår mig när jag tittar på din svenska karriär är att du bara, inom situationstecken, fått uppleva 3 SM-slutspel. Mm. Jag tror det blev lika många kvalserier och negativa förlorarfinaler.
Ja.
Känns det som ett misslyckande?
Ja, absolut. Varje gång du inte går till slutspel så är det ett misslyckande. Så är det. Och det stör mig nog fruktansvärt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker inte det är lika kul att vinna, men jag hatar att förlora på något sätt. Alltså vinna, ja, det är kul att vinna, men frustrationen och liksom
besvikelse,
ilska när man förlorar, när man liksom att, ja. Nej, det går inte att beskriva, det jag hatar det bara.
Och grejen är att jag tycker att du verkar vara en person som skulle vara väldigt bra i en grupp för att kunna gå långt just för den här inställningen du har. Så jag får inte riktigt ihop det att du har varit i så pass många förlorande lag. Vad har du liksom själv gjort någon analys över det?
Jag lovar att jag gjort det. Men det är, om det är fel på en annan eller vad det är för någonting. Men jag har inget bra svar på liksom vad jag kan göra. Jag försöker alltid komma till jobbet varje dag, vara noggrann, förbereda mig, ta hand om min kropp. Jag försöker vara en bra lagkamrat och försöker stötta, hjälpa. Så jag tänker verkligen på det varje dag. Och sen krävs det mycket tur för att vinna. Det, så är det ju. Men det är en intressant fråga, för jag har ofta tänkt på det.
Och grejen är att det är ju inte bara ett individuellt ansvar, utan det är många som faktorer som påverkar varför en förening presterar som den gör.
Mm.
Och Brynäs har ju varit lite hela havet stormar stämpel på under ganska många år.
Mm.
Och när du värvas 2018, då är det en sportchef som tänker att yes, du är vår man. Det är en tränare som tänker yes, så här ska vi använda dig. Och de är borta efter 2-3 månader. Det är Stefan Bengtsson och Tommy Sjödin.
Mm.
Hur är det som spelat genomgå det? Att okej, okay, jag togs hit av de här personerna. Nu har de fått kicken och helt plötsligt är det några andra som ska in och styra och ställa.
Ja, men det är klart att det blir rörigt samtidigt som du måste vara professionell. Jag menar, även fast de väljer att ta hit dig och vi skrivit kontrakt, så har du ändå ett ansvar oavsett vem det är som ska träna eller vem som ska driva klubben. Så att, men det är klart att det är, kollar man på de klubbar som har varit framgångsrika, typ Frölunda med Roger Rönnberg, du har Växjö med Sam Hallam. Såklart att kontinuiteten och är ju bra, så att säga. Jag tror att Brynäs har ju letat och letat liksom för att hitta rätt organisatoriskt och vilken typ av spel klubben vill, alltså vilket spel ska Brynäs stå för, vad ska vi stå för som klubb. Så det har varit mycket så letande liksom, men jag hoppas nu att vi har hittat rätt, eller att Brynäs har hittat rätt. Jag tycker att vi har en god känsla i gruppen och jag tror att vad man har hört så är det bra och härlig stämning på kontoret och alla trivs i klubben och organisationen. Jag tror att det är en bra början.
Har du märkt av oredan?
Ja, absolut.
Alltså att det har varit... Alltså det låter som en väldigt dum fråga, men vissa saker kanske inte kommer ner till något man inte påverkas av det. Ja. Men det är ju dels en tränarruljans, men sen tänker jag också att det har varit ett letande efter en ny sportchef och Campese lämnade ganska abrupt och sen så Sundlev upp sig och lämnade på dagen.
Ja, men det är klart att vi spelare inte gått oberörda från det. Det är klart att man har märkt av att det har varit lite rörigt, men som tur var är det historia nu och jag tycker att vi, känslan är att det är väldigt positivt i organisationen trots tunga motgångar. Men jag tror att vi är på rätt väg och ett bra tankesätt. Jag tycker att Mikko har kommit in och Pajen har kommit in med mycket positivt. Vi har fått in en ny styrelse och allt vad det innebär. Det är mycket som är positivt och vi försöker hänga på i medvinden här nu och sen är det som är viktigt att vi på isen också visar varje dag för våra fans och för klubben och alla supportrar att vi liksom, ja, men vi jobbar i alla fall hårt och vi ska aldrig liksom förlora på att vi har dålig inställning eller att det är någonting sånt som brister, utan ska vi förlora så ska vi ha gett allt.
Tommy Sjödin, Magnus Sundqvist, Ove Molin, Peter Andersson och Mikko Manner.
Mm.
Tränare som du haft i Brynäs. Huvudtränare ska jag säga.
Mm.
Sen har några varit temporära där. Vem har du gillat bäst?
Jag gillar alla.
Ja, diplomatiskt.
Ja, ja men alltså alla
kan man gilla alla.
Alla men jag menar alltså jag är inte den som hatar någon människa eller ogillar någon.
Men vissa
någon,
gillar man ju mer än andra tänker jag. Oh, nej, men någon etta tänker.
Ja men om jag ska säga nu har jag haft Mikko så pass kort tid men han är ju väldigt strukturerad. Han får fram sitt budskap. Han har ett lugn. Jag tror att framförallt som ung spelare så är det nog bra att ha en tränare som är saklig och som kan utveckla dig. Och utvecklar det gör det nog bäst när du får konstruktiv kritik. Alltså kanske inte själv utan mera tillrättavisande hur man gör så här istället. Eller man kan ha lite olika approacher. Jag tror att Mikko har en väldigt bra approach där. Även mot oss äldre spelare givetvis, men framförallt mot de yngre. Att man ska känna sig trygg och känna glädje, att man känner sig delaktig och viktig. Som sagt, jag har haft Mikko så kort tid men på den här tiden tycker jag att han har gjort de sakerna väldigt bra. Sen Peter hade sina jättebra sidor. Otrolig, han ville vinna till varje pris. Han var ett otroligt driv. Sunken också hade han ville också, alla tränare vill vinna givetvis. Men jag tycker alla liksom, det är ingen som har liksom kommit hit till jobbet och bara nu går vi ut och kör lite, gör vad ni vill. Utan alla har ju haft en liksom strategi som de tror på.
Och jag kommer inte få en ranking 1-5 här som jag ville ha. Så då säger jag så här istället, att det har gått kort tid med Mikko Manner, som du säger. Men jag tycker det finns en symbolspelare i den här förändringen i Brynäs och att han kanske, han pratar mycket om att mår man bra, spelar man bra. Och där tänker jag på Tom Hedberg. Mm. Som såg ut att genomlida någon slags självförtroendekris i fjol, från att ha varit en av Hockeyallsvenskans bästa backar och gjorde lite vad han ville med pucken. Och det han gjorde i premiären mot Frölunda, helt plötsligt så var det en helt ny spelare.
Mm. Ja, nej men absolut. Visst, sen var det hans första år förra året och det var en rörig och stökig säsong, men han kanske behövde det året också för att liksom komma in i och bli varm i kläderna. Sen tycker jag Tommy, man ser att det är en otroligt duktig hockeyspelare. Ska bara blomma ut. Och sen just det här med att få i lugn och ro utvecklas i och få mer och mer speltid och ta mer och mer ansvar på isen. Jag tycker att han är på rätt väg. Så att, ja.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Måste det vara som spelar nu?
Eller nej,
som,
absolut
nej.
Inte.
När jag var yngre kollade jag mycket på Temusellene till exempel. Steve Yzerman. Messier. Maurice Lemieux kanske mest.
Mycket spelare som har varit i Nordamerika.
Ja, nej, alltså innan så var det inte så mycket. Eftersom jag från Uppsala gick ju på, ja, jag var ju på ishallen jämt, men det var ju liksom division 1-nivå. Så att det blev väl att man kollade, även fast det inte var så mycket, det sändes så mycket från NHL, så hade jag mycket hockeytidningar, jag kollade mycket så här video, man kan köpa så här videoband med highlights och sånt där. Så att där just satt jag och nötte mycket.
Vet du vad det där är? Det är Erik Niva-syndromet.
Ja, men kanske. Kanske
alltså, från Malmberget, hade inget allsvenskt lag i närheten och då började han heja på Tottenham.
Ja.
Du hade samma sak, att Uppsala som inte är en hockeyort på det sättet, då fick du blicka ännu längre bort.
Ja.
Trots att du hade ändå Stockholm och...
Ja, nej, men vi, liksom, det vart inte att man åkte och kollade på det sättet. Jag var aldrig, nästan aldrig kollade på Djurgården. Jag vet inte om jag varit här uppe och kollat när jag var yngre heller. På
men Brynäs var inte ditt lag när du växte upp, eller?
Nej, men alltså jag har aldrig hållit på någon lag. Det är jättekonstigt. Folk frågar såhär, men vi kollar på fotboll. Nej, men jag håller inte på någon lag. Vi kollar på hockey. Jag håller inte på någon. Alltså, det är liksom, jag kollar mera på spelare jag tyckte var bra. Liksom, att kunna följa och se vad de gör bra och så.
Läser någonstans att Brett Hull var en förebild för dig.
Ja, men det är också i den
generationen. Den
ja, men precis, spelare. Absolut. Det var också mycket highlights på de där. Han hade ett otroligt bra skott. Både han och Lemieux hade ett bra skott. Så att, ja, man kanske har inspirerats utan att tänkt på det liksom.
Men det är många writare med bra bössa som du nämnde där. Ja. Så att du har blivit influerad av dem.
Ja, men absolut.
En klubb du inte gillar?
Jag vet inte. Det är ingen klubb som jag liksom hatar.
Jag vet inte varför jag drog på mig den här kepan. Det känns bara rätt på något sätt. Det var inte, det blev det som att jag antydde att du skulle svara Vancouver. Nu måste jag berätta här för lyssnarna att jag har en Vancouver-kepa med mig. Och jag tänkte så här, det skulle vara lite roligt eftersom man tänkte att Stalinsson blev draftad av Vancouver Canucks en gång i tiden. Och nu när vi kommer in på den här punkten så jag har inte haft på mig kepan under hela avsnittet. Då drar jag på mig den nu.
Det
är som att jag ska... Okej, okay, nu får du prata om det. Hur mycket du ogillar Vancouver.
Nej, jag ogillar
det var inte det jag menade. Nej, absolut inte. Jag känner bara rätt att ta på mig kepan.
Ja, nej, de har ingenting alls emot. De valde ju att drafta mig, så det var ju schysst gjort.
Kanske de som ska agg mot dig eftersom att du nobbade deras kontraktförslag där för 15 år sedan.
Ja, fast det var, jag vet inte, det var inte som det är nu för tiden när spelare kan bli utlånade kanske första året. Historien var så här, att jag hade varit i Almtuna en säsong i Allsvenskan. Jag hade precis skrivit på för Djurgården. Och jag får frågan på sommaren av Vancouver om jag vill åka över. Eller åka över om jag vill signa. Jag har 2 dagar på mig att ta beslutet. Och jag kände liksom att jag har inte gjort någonting i SHL eller dåvarande elitserien. Jag var inte riktigt mogen liksom hockeymässigt på att ta det steget. Och då kände jag att ska jag ändå ha 2 dagar på mig och de ger mig 2 dagar, då känns det som att det är liksom ett, det är inte så jätteviktigt för dem vad jag säger eller vad jag gör. Så då tänker jag att då spelar jag SHL eller elitserien och är jag tillräckligt bra där så kommer jag få chansen ändå. Och nu har jag uppenbarligen inte varit det, så att det finns liksom ingenting att ångra.
Okej, du känner inte att så här, vad hade hänt om jag skrev på det där?
Ja. Nej, jag funderar inte så mycket på det faktiskt. Utan jag respekterar det beslutet jag tog. Jag tycker fortfarande det var ett klokt beslut. Sen, ja, vad som kunde ha hänt, det har man inte en aning.
Men har du någon klubb du inte tycker om då?
Nej, jävla Vancouver. Nej, jag ska. Nej, jag har ingen som jag sen. Nej, det är ingen som jag har agg mot.
För att det handlar lite om att du inte haft någon klubb att växa upp med också. För då kommer den naturliga rivaliteten med någon annan förening.
Ja, men precis. Ja, exakt. Nej, men det är ingen sån där klubb som jag hatar.
Den förelämpningen hör du oftast ute på isen.
Ja. Det är inte så ofta längre. Det är inte så mycket. Det var annat när Ledin och Jämtin när de här spelade. Då var det lite mer att man fick åka och tjabba. Jag tycker alla är så snälla ute på isen nu för tiden, tycker jag. Så det blir
låter
det
kanske otroligt tråkigt.
Ja,
det låter också som att du saknar Ledin och Jämtin.
Ja, men det är ju nu är allting mickat och man vågar liksom. Det var värre förr. Ja, men det är klart man saknar det där lite grann. På det sättet var det lite mer liksom. Jag vet inte.
Vad kunde man säga till varandra?
Lite hårdare och lite mer accepterat. Nu vågar man knappt säga någonting för att allting är mickat och du kan åka på böter och det är hit och dit. Så att det är väl både
för och nackdelar. Men det kunde vara så här banala saker som att men herre ju vilken ful mustasch du Adam.
Det
och att man pikar kanske, ja men kolla resultattalen när någon börjar snacka. Så var det typ lite mer sånt eller vad?
Nej, det var lite snällt. Det kunde vara
sånt
mycket
sen,
värre,
man hör idag
värre
kanske.
Ja, nej, men det kunde vara mycket värre saker. Men samtidigt lite kul också. Man blir liksom jävla jobbig att möta liksom. Så där spelare är ju grymma ett lag. Otroligt att ta fokus från om vi säger att de som Ledin och Jämtin tar bara som exempel. Jag tycker de har gjort mycket bra saker. Kanske inga så här extraordinär hockeyspelare, men otroligt bra på att psyka motståndare och vara jobbiga och få spelare i balans. Så de gjorde mycket nytta för sina lag jag skulle älska att spela med, jag hatar att möta dem, men jag älskar att spela med sådana spelare.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag skulle förändra. Kanske tillåta lite mera. Alltså inte, lite mer hakning i screens. Jag tycker spelet går så oerhört fort, lite för fort ibland. Att man kan sänka tempot lite med lite mera. Det blir lite spelförstörande givetvis, men också att du får liksom återgå till sussor där man liksom sätter lite screens och lite hakningar öppna upp för dina medspelare. Sen är det ju otroligt svårt att sätta den liksom var går gränsen för vad en hakning och vad är liksom en Men lite mer, inte så fort man har klubban upp på handskarna att det ska vara en utvisning. Sänka tempot lite för att få fram framförallt de här spelarna som kanske inte är så snabba men kloka spelarna, smarta, där du kan där du, ja, du har tid att göra lite snygga kombinationer, lite fina spel. Jag tror att publiken skulle uppskatta det. Jag gillar också att sitta och kolla på hockey. Jag skulle uppskatta det själv och sitta och se lite mer lir.
Ja, helt med det. Och jag tror att det här skulle kunna få en effekt på hjärnskakningsproblematiken också.
Ja,
för det går ju här leda till fart.
Absolut.
Och skulle man kunna dra ner tempot lite grann, att det kanske är att man får dra lite i tröjan, man kanske får sätta ner klubban på ett sätt som man inte får göra idag, då kommer ju farten sänka, så man kommer inte försätta sig i sådana situationer där det kan bli de här kollisionerna.
Nej, det är ju en positiv aspekt i det hela också, att du, när du får ner farten så kommer de den statistiken förmodligen gå ner, och det gör ju ingenting.
För det, jag ska vara tydligare, du menar ju inte slashingen på handlederna.
Nej.
Utan du menar att sätta stopp i spelet på ett lite mer effektivt och inte fult sätt, men kanske så här små.
Ja, men lite små. Man kallar det för screen när man åker iväg över spelare. Man kan haka lite grann, hålla i lite grann för att ge sina mer spretid. Man kan, alltså lite mera spel, ja, det blir spelförstörande. Men att tempot går ner lite och du får lite mer ytor och så där för framförallt skickligare spelare.
Håkan Loba har suttit i den här podden och sagt exakt samma sak som du säger nu. Så att,
ja, bra.
Det är andra hockeykunniga människor som känner samma sak som du gör.
Ja, bra.
Ett lag du gärna vill spela för?
Montreal Canadiens.
Ja, NHL-drömmen lever här. Ja, du sa det, Brynäs är ingenting. Ja, men skulle ett NHL-lag höra av sig, då måste du klicka.
Jag kanske avslutar några år.
Jag tar ett treårskontrakt. Där borta. Sen är det slut. Ja. Men det blir inte Europa igen.
Nej. Jag mår bra i Brynäs. Jag trivs i Brynäs. Alltid gillar Brynäs. Och det här min seniorkarriär startade. Så att, ja.
Som Vancouver, säger jag. Ska vi inte återförenas?
Säger du. Får jag mer än två dagar på att tänka
det? Precis. Ge mig en vecka, ja. Så har du ett svar efter helgen.
Ja.
Där är du om 10 år.
Oh, vad svårt. Ja, vad gör jag?
Du vet ju vilken bransch du verkar i.
Ja, precis. Ja, men jag håller förhoppningsvis håller på med hockey. Så är det. Sen vad jag liksom gör, vet jag inte. Men genom hockeyn.
Då vet vi det. Då får vi helt enkelt se vad framtiden utvisar här. Och
yes.
Om det blir ytterligare år med Brynäs eller om det här är sista säsongen. Hur skulle du känna för det om vi bara tar det avslutningsvis?
Mm.
Om det här är sista säsongen?
Ja. Ja. Ska man säga. Man har ju levt med hockeyn hela livet. Så det är klart att någonting tas ifrån dig såklart. Sen så måste man ju också inse att allting har sin tid. Ungefär så. Det skulle vara tråkigt att lägga av. Jag älskar fortfarande hockey. Sen, som jag sa, allting har sin tid.
Så är det. Och det här avsnittet har sin tid. Och det är slut nu faktiskt. Ja. Niklas, stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast. Det var väldigt trevligt att sitta här med dig.
Tack så mycket.
Och så får vi se vad Brynäs landar in på för tabellplacering. Du har inte ändrat dig och vill skicka vägen.
Nej, jag...
Du lämnar det till oss som är på utsidan här.
Experterna.
Ja, inom situationstaten. Experterna. Många förstår sig på våra där ute. Ja. Inte till jag. Tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet också. Vi är tillbaka om en vecka igen med en ny spännande gäst. Det kommer även ett långt uppsnack inför Hockeyallsvenska säsongen 2021-2022 med Johan Svensson och Johanna Dahlén inom kort. Det finns mycket roligt att hålla utkik efter. Nu säger jag och Niklas Danielsson tack för oss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.